Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du vaknar på en tunn, mörkblå madrass. Du vet inte var du är eller varför du inte är hemma. Trots att allt går långsamt omkring dig, rusade inuti. Du behöver att det går långsammare för att du ska förstå, och du drar av dig den gröna t-shirten som inte är din egen. Torkar svetten på ryggen och under armarna. Du försöker tränga igenom det där som ligger i vägen för vad du kommer ihåg. Gårdagen stakar sig förbi i huvudet. Timmarna är i oordning. Du förstår att du befinner dig i en cell. Men det ser inte ut som en fyllecell. Intill sängen står ett skrivbord och ovanför det en hylla. Och du har inte dina kläder, din telefon. I en lucka i dörren får du veta att du ska träffa två poliser. Inget mer. Du ropar att du måste prata med dina barn. Att någon måste ringa din sambo. Men du blir stående ensam. Med det tomma rummet dånande i öronen. Och du tänker att oavsett vad som hänt så är det här sista gången.
Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Shilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri.
Du lyssnar på Det mörka psyket. Om beroende. Slav under begär.
Som jag funderar på med det här med beroende och missbruk då, det är om det är en speciell typ som faller dit på det. Alltså man kan ha en så att säga beroende personlighet eller så. För att jag tycker jag kan märka lite om jag jämför med folk i min närhet. Så jag tror inte att jag riktigt är en sån typ, att jag liksom skulle halka dit på någonting ordentligt. Jag vet inte om man kan prata om en beroende personlighet, men för mig har det känts som att jag kanske inte är en sån typ. Du då?
Just det, jag undrar vad det är som gör att man har en beroende personlighet. Är det vissa personlighetsdrag man har som gör att man liksom repetitivt gör samma saker eller någon rastlöshet, någon impulsiv? Ja, det är lite intressant. Men jag har ju själv varit beroende av nikotin och cigaretter och det var jättesvårt att sluta med för att det var så invant i mina olika beteenden och så starkt förknippat med... Ja, men allt möjligt, men framförallt starka känslotillstånd kommer jag ihåg. Så att blev jag glad över någonting eller hade någon anledning att fira, då var ju liksom cigaretten min första go-to. Inte ringa en kompis eller min mamma, utan det var verkligen att ta en cigarett. Samma sak om jag var låg, då var det liksom cigaretten jag vände mig till. På fester så var ju det bästa att stå och liksom röka och prata med andra människor, men också när jag var själv så ville jag gärna röka. Så att var det än var så var ju cigaretterna där. Och det jag märkte var att det tog väldigt lång tid innan jag identifierade mig själv som faktiskt rökare eller ens beroende.
Och det kan man nog känna igen också. Jag tänker på lite med alkohol, att man dricker för att det är fest, för att man vill fira någonting. Men sen så finns det ju också då, när man inte fick gå på fest och när man är låg, så dricker man för att trösta sig. Och det där blir ju lite, ja, när det där börjar öka, vad går gränsen egentligen för att det faktiskt man utvecklar ett missbruk eller till och med ett beroende, när det blir så att man alltid har en anledning att dricka eller röka?
Ja, men frågan är om man kan jämföra olika typer av beroenden, till exempel substansberoende som alkohol och droger, med andra typer av beteendemässiga beroenden som spelmissbruk och sexmissbruk till exempel. Och hur vet man om man har ett missbruk eller är beroende?
Som tonåring brukade du låsa in dig på ditt rum, skölja ner maten med alkohol och sen ta dig ut på uppfarten. Ingen frågade vem du skulle hem till eller ens hörde dig från övervåningen. Och om någon gjorde det var du redan på väg ner för gatan. Egentligen för vingligt för att cykla. Du kände det ibland. Kanske någon på väg åt samma håll som ropade åt dig att du borde åka hem och lägga dig. Men det var inte så det fungerade. Även om du redan hade varit i något av husen du var på väg till och redan träffat alla där. Och även om ingen egentligen brydde sig om du var där eller inte. Du vände aldrig om och cyklade hem. Det handlade bara om att vara där. Kanske fastna på bild. Kanske träffa någon för kvällen. Men mestadels av tiden, när du inte startade bråk, satt du ensam på toaletten och väntade på att tiden skulle gå. På att du och de andra skulle bli så berusade att ingen skulle märka att du gick hem utan att säga hej då. Du vet egentligen inte varför du behövde dricka för att orka vara där. Varför det enda som fick dig att prata med någon var ett glas i handen. Men du brukade tänka att det var samma sak för alla. Ingen i husen där föräldrarna var bortresta kunde prata med någon utan flaskorna och glasen. Du behövde inte känna dig onormal, tvärtom. Kanske var det enda som gjorde er lika varandra. I början hade det mest varit spännande. Att bli någon annan, charmigare, lite högljudd, aggressiv ibland. Och du drack för mycket för att märka att de andra inte tyckte att ni var så lika längre. Men oavsett det så tänkte du att du har ett helt liv på dig att bli vuxen. Att du inte behöver ta ansvar eller skämmas för något av det där sen, senare. Vad är det som säger att du skulle bli den som tappar kontrollen? Ni var ju likadana allihop.
Beroende, om man tänker i psykiatrisk mening, så är det ju en diagnos då, som ett mönster av droganvändning av olika slag som ger upphov till problem för en, men att man ändå fortsätter att ta sin drog. Och det kan vara drog eller alkohol och kanske i vissa fall också olika beteenden som inte är liksom droger eller alkohol.
Jor Gutestam är överläkare och specialist i psykiatri och beroendemedicin. Han är också disputerad forskare vid Karolinska institutet.
Det är inte någon så här gräns för om man säger att man har alkoholberoende. Det är inte så att du måste dricka så mycket. Utan det här, allt handlar liksom om hur du dricker och vilka liksom problem du medför i livet. Så det handlar mer om liksom, du får sociala komplikationer, du kan inte hantera liksom din tillvaro och har dålig kontroll över ditt alkoholintag och sådär. Sen ibland i andra sammanhang så använder man något som kallas för riskbruk då, som är liksom mer en gräns för så här mycket anses liksom inte så hälsofarligt att dricka på befolkningsnivå då. Så det, men det är inte liksom en diagnos heller riktigt, men det är någon sorts riktmärke då. Och lustigt nog så skiljer det där sig väldigt mycket i olika länder också, så liksom i södra Europa får man liksom dricka mycket mer då än i Sverige till exempel innan det blir hälsofarligt då. Så det finns ju ingen skarp gräns liksom, men det är ett lite annat begrepp egentligen än beroende, för det är mer beteendet och liksom så som vi går på där.
Och bygger det där på då, hur underbyggt är det att det blir skadligt vid de där gränserna? Jag tänker på att gränserna då skiljer sig i olika länder.
Precis, som frågan antyder så är det liksom, det finns ju ingen skarp gräns liksom, att härifrån är det, till sig är det ofarligt och sen blir det liksom farligt direkt då. Allt mer epidemiologi så här tyder på, liksom stora studier så här tyder på att det är bara, ju mer du dricker desto mer skadligt är det. Och det har varit en jätteomdebatterad fråga. Är det bättre att dricka lite grann än att inte dricka alls? Men mycket tyder nog på att det vore nog bättre att inte dricka alls då för de flesta utfalls nu. Men det är fortfarande lite debatt kring detta. Men det finns inga egentligen vetenskapligt hållbart för att det skulle vara någon skarp gräns någonstans då.
Och hur vanligt är det då med att man uppnår det här där det inte bara är riskbruk utan faktiskt man har en beroendesjukdom? Hur vanligt förekommande är det i Sverige?
Ja, i Sverige så är ju alkoholberoende, bredvid nikotinberoende så är alkoholberoende den liksom stora beroendetillståndet. Och man pratar ibland om punktprevalens, alltså hur många just nu har det här i befolkningen, och då är det någonstans 4-5% då. Nästan dubbelt så mycket män som kvinnor, och det här är liksom vid ett givet tillfälle då. Så det beror på vad man jämför med, men det är ju ganska mycket. Det är många människor liksom så. Och får man väl ha i bakhuvudet att det här är ju inte liksom personer som lever på parkbänkar och är berusade dygnet runt, utan de flesta har ju liksom jobb och familj eller liksom ett vanligt liv, men har också ett alkoholproblem då, som kanske ibland är ganska dåligt för omgivningen. Men att de ändå skulle uppfylla kriterier för alkoholberoende om man liksom verkligen undersökte det.
Finns det några åldersgrupper som är överrepresenterade?
Ja, det är faktiskt alltså yngre människor generellt, eller så är det liksom i alla populationer, typ mellan 20 och 30 så är det flest som liksom uppfyller de här kriterierna. Men sen blir det liksom färre när de blir äldre. Sen har det blivit över tid lite förskjutning av det där. Alltså i Sverige har det liksom fler och fler äldre börjat dricka mer då. Framförallt hos kvinnor då, där kanske de som var födda på 20-30-talet så hade kvinnor en väldigt låg alkoholkonsumtion. Medan kanske 40-50-talister dricker mer lika männen så att säga. Och de har nu börjat bli gamla, så nu är det liksom lite mer utspritt över åldrarna. Samtidigt som liksom tonåringar dricker mindre än de kanske någonsin gjort i Sverige då. Så det har blivit en enorm minskning av liksom tonårsfylleriet och sådär, senare 10-20 år.
Och droger då, eller narkotika, har man... Det är inte lika vanligt då, förstås.
Nej, det är mycket mindre vanligt då. Så där är det kanske, det är siffror ibland, kanske en halv procent eller något sådär som har en narkotikaberoende då. Sen finns det liksom en tredje grupp i det här man kallar för läkemedelsberoende, som är ännu kanske lite svårare att avgränsa gruppen då. Alltså personer som har ett skadligt mönster i användningen av olika läkemedel som kanske får från sjukvården. Och så här. Och där kan det vara svårt att hitta en riktigt skarp gräns, liksom vad är... Ibland kan det vara kanske vi i vården som är fel och förskriver på ett oansvarigt sätt. Och ibland är det verkligen patienten som har problemet. Liksom. Så rent liksom kvantitativt så är det betydligt färre som har narkotikaberoende i Sverige då, än alkohol.
Jag tänkte på att återgå till dryckesvanor. Kan det vara så att vi numera dricker annorlunda än vad vi har gjort tidigare vad gäller vad för typ av alkohol vi dricker?
Ja, sådana trender finns det nog ganska tydligt. Alltså att det ändras vad vi dricker. Liksom i äldre tid så, där, så är det, liksom, det är väl öl och sprit och ett berusningsdrickande. Man pratar ibland om ett spritbälte på något sätt i norra Europa och Östeuropa. Så där, medan då en kanske medelhavskultur där man dricker till vardags inte har funnits lika tydligt om. Men de där gränserna verkar suddas ut allt mer då, liksom att det har anammats det här att dricka till vardags mycket mer i Sverige. Tyvärr verkar det inte som att liksom fylleriet har försvunnit på grund av det, utan det är mer att man har lagt till någonting då. Jag tror att det där börjar, det har nog minskat en del Sen finns det ju jättestor kulturell variation också där. Till exempel i Sverige har ju liksom flyttat hit många som kommer från kulturer där man knappt dricker alkohol alls, eller där det är förbjudet till och med. Och det har väl bidragit också kanske till minskade konsumtion, framförallt bland yngre, liksom, att det är många som inte kan tänka sig att dricka alkohol helt enkelt. Så det förändras verkligen över tid, liksom, och förstås i olika länder också.
Jag tänker om vi går in på just beroendeprocessen då. Mm. Skulle du kunna beskriva lite vad det är som händer i, vad är det som händer i hjärnan och i
just
kroppen?
Det. Jag tror man kan försöka spalta upp det på olika sätt. Just det, att beroende uttrycker man ofta som en cykel. Så där, att det, liksom, det är inte helt stationär tillstånd då. Ja, många andra diagnoser tänker man så att liksom, okay, du är deprimerad och liksom du, ja, det är som det är. Ja, medan beroende, då har du, liksom, du har ju dels ett rus, och sen har du det här när alkoholen går ur kroppen eller den drog du använder, och en abstinensfas, och sen har du det här liksom reaktionen där du får kanske drogsug eller söker efter nytt, liksom, ny drog att ta. Och det där är liksom väldigt olika psykologiska tillstånd och väldigt olika liksom kliniska tecken man ser. Om man träffar en beroende patient så är det ju väldigt olika om liksom han eller hon är berusad eller abstinent eller nykter men på jakt efter mer alkohol. Liksom. Och det är förstås olika liksom hur det ser ut i hjärnan hos patienten också. Ja, sådär. Men det som är allra lättast att studera på ett sätt är ju själva ruset. Alltså vad händer i hjärnan när man tar en drog? Och det är ju liksom väldigt lätt designade studier, för man kan ju bara ge drogen till folk då. Och till försöksdjur också. Sådär, och se liksom exakt kemin och sånt vet man ju väldigt mycket om då. Och där har man ju, det finns en liksom, den enkla bilden är ju att alla droger aktiverar då liksom motivationssystem i hjärnan, och där är framförallt det man kallar för det mesolimbiska dopaminsystemet som är liksom en liksom grundbult i det här belöningssystemet. Och det på sätt och vis, det är väl nästan en sanning i alla fall att det är som någon sorts minsta gemensamma nämnare för alla droger, att det aktiverar det här systemet då. Så man får bland annat en dopaminfrisättning i det här systemet, och det verkar vara viktigt för den här motivationsfaktorn som driver den att ta mer av drogen. Så, så det är liksom ruskomponenten då. Sen kan man säga mycket mer om det, så här, att det är andra hjärnsystem också som är involverade då. Till exempel hjärnans opioidsystem, vi har ju ett nikotinsystem, vi har ett endokannabinoidsystem, och allt det här liksom är liksom en djungel men fascinerande biologi kring det. Så det är inte så enkelt som att det bara är dopamin då.
Men man kan kort säga då att belöningssystemet aktiveras av drogen och det ger någon slags belöningslustkänslor.
Ett till exempel är lite eller en överdriven förenkling, det är till exempel att tro att en dopaminfrisättning känns liksom jättehärlig bara. Och det är därför en del är skeptiska till den här termen belöningssystem också. För en belöning tänker man ju så bara, men det här var härligt liksom, att man slappnar av och har det gött. Liksom. Men däremot dopamin skjuts där som man kan få vissa droger, det är mer att man blir väldigt alert där. Man kanske blir nyfiken, lägger märke till, anar samband som andra inte hör och liksom är utforskande och sådär. Så the searching system kallas det ibland i liksom, djurforskning. Då. Om man går vidare då i beroendecykeln, så är nästa fas då när man till slut avslutar sitt rus då, och det kan ju pågå länge om man liksom har tillgång till drog, så kan ju både djur och människor ta det liksom väldigt länge tills de kollapsar i stort sett. Men någon gång tar det slut och då inträder småningom en så kallad abstinensfas då. Och då har liksom hjärnan vant sig vid att få den här drogen och har adapterat sig på olika sätt, anpassat signalsubstanser, receptornivåer och sådär. Och då leder de här anpassningarna till problem eller symptom. Och liksom typiskt sett så är de liksom motsatsen till ruseffekten. Så om du har en väldigt uppiggande drog, då blir du liksom jättetrött och seg. Och har liksom en lugnande ruseffekt, då kommer du liksom bli orolig och ångestfylld då i abstinensfasen. Då. Och likaså med liksom neurokemin, så där, när man kollar på olika signalsubstanser, då ser man liksom att från den här första dopaminförhöjningen så hamnar du istället i liksom en rekyleffekt, att ha liksom låga dopaminnivåer och låga endorfinnivåer och massa sånt där som är tvärtom mot ruset och kopplat då till obehagliga symptom av olika slag. Och det här kan vara liksom en kritisk fas för många patienter, om de är inne i en sån cykel. För det enda sättet att verkligen bryta abstinensen liksom snabbt och effektivt, det är ju att ta ett nytt rus. Liksom. Det är ju perfekta botemedlet. Då. Så om du är liksom heroinberoende och hamnar i den här abstinensen som kan vara jätteplågsam, då kan det ju bli ett våldsamt sug efter att ta mer heroin för att liksom jättefort och effektivt bara må bra igen. Så det kan bli verkligen en ond cykel där du bara fortsätter att ta och liksom till slut kanske det hela ditt liv kretsar bara kring att få till liksom nästa drogintag då. Och nästan som man tvekar att kalla det rus till och med, för ibland kan det vara bara att du tar det bara för att liksom må okej, så där. Det är inte för att må jättebra.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du har inte sovit något på hela vägen. Du har inte sovit sedan i förrgår. Handbagaget lite för tungt och du luktar fortfarande parfym från taxfree. Din haka och dina läppar är fuktiga under munskyddet. Banden spänner bakom öronen. Huvudvärken gör dig på något sätt tom, samtidigt tung i kroppen, och du har inte slutat skaka än. Du hade hoppats att det skulle gå snabbare, att miljöombytet skulle underlätta, åtminstone för att barnen inte skulle se dig. Och du trodde att det skulle vara enklare. Det hade varit tidigare gånger. Ett dygn, sen bättre. Men du har spenderat dina 3 dagar på hotellrummet. Stolt över att du avstått ljuden från turistgatorna och ljusen från restaurangerna. Men nu är du här. Tillbaka. Och din kropp säger allt annat än att du gjort något bra. Du tittar på din telefon och bläddrar bland mejlen. Utbildning, lunchmöte, styrelsemöte. 4 missade samtal. Långsamt ökar pulsen till vad som har blivit ditt utgångsläge. Du tänker inte så mycket på det längre. Hjärtklappningen, att du glömmer saker, ibland har svårt att andas. Du tänker desto mer på vad som hjälper dig. På det enda som sköljer bort allt du måste och borde och skulle ha gjort. Och när du lutar dig över bardisken och räcker över ditt betalkort har du för första gången sedan du åkte lite lättare att andas. Du behöver det om du ska klara av den här dagen och den här veckan. Du vet dessutom att du presterar bättre. Du blir trevligare, tydligare. Och det faktum att du rest bort för att avstå just det här bekommer det inte. För när vätskan fyller din mun och bränner sin väg ner för din strupe tänker du att allt kommer att bli bra.
När man pratar om den här cykeln, då brukar man ibland också ha en tredje fas då. Alltså först ruset och sen den här abstinensen. Och sen om du liksom ändå klarar av den på något sätt, kanske går någon vecka eller så här. Du är inte abstinent längre, men du kan ändå få ett rejält drogsug då. Och det kan utlösas av stress, det kan utlösas av olika saker. Men och det är ytterligare liksom en särskild biologi i det tillståndet då. Ja, men det är det som gör då att det hade varit väldigt enkelt att behandla beroende om det bara handlade om ruset och abstinensen, för abstinensen går ju över liksom. Du kan bara liksom avgifta någon och till exempel vara på sjukhus några dagar och sen är det över. Och då, men det är inte så att man är fri från sitt beroende tyvärr, bara för det, utan det kan komma sug långt, långt efter det. Och det är det man måste lära sig liksom hantera och leva med. Och
hur långt efter kan det uppstå egentligen?
Det kan vara liksom decennier efter att du har tagit din drog. Så det träffar ganska ofta patienter som kanske har haft ett beroende i, liksom, i sin ungdom eller så. Och sen kanske har fått barn, det kan gått liksom ett halvt liv. Och sen har de kanske testat alkohol igen eller hamnat i en situation där de provat sin drog. Och sen går det jättefort ut för och hjärnan på något sätt på nolltid ställer om till det här gamla beroende mode och då kan det gå väldigt illa snabbt då. Sådär. Men naturligtvis klingar det ändå av sådär, så det är inte lika intensivt drogsug och sådär, och man kanske hittar andra naturliga eller mer sunda belöningar och sådär i livet. Sådär. Och då blir det lättare att vara drogfri.
Och nu pratar du om ett akut rus, eller man tittar på vad händer akut igen och sådär. Men jag tänker att, för det, till exempel alkohol, väldigt många människor dricker ju alkohol och alla utvecklar ju inte ett beroende. Hur vet man någonting om, finns det hjärnor som är mer förutbestämda, så att säga, känsliga för det här med att utveckla den här onda cykeln?
Precis, det är ju så det är tydligast för alkohol, eftersom de flesta, i alla fall svenskar, dricker alkohol då och då. Men bara en minoritet ju blir beroende. Och jag säger också att det är ju samma för alla andra droger också. Även bland de som provar heroin så är det bara en minoritet som faktiskt blir beroende av heroin. där är väl det man vet mest om är väl att genetiska faktorer spelar väldigt stor roll då i den här liksom sårbarheten för att utveckla ett beroende. Och den ligger väl, ja, man kan ju skatta det här på olika sätt då, men i tvillingstudier där så är det kanske någon sorts, någonstans 50-60% heritabilitet då. Alltså att ärftliga faktorer förklarar drygt hälften av liksom variansen i risk inom en population då. Och det är ju tydligast kanske för alkohol och sådana droger som väldigt många exponeras för. Och sen blir det lite speciellt för de här drogerna som väldigt få testar. Jag menar, de flesta av oss kanske aldrig provar heroin. Och då kanske vi går runt med en enorm genetisk sårbarhet för heroinberoende, men den liksom kommer ju aldrig i dagen eftersom vi inte testar det. Sådär. Så det kan vara ett argument för att försöka minimera att prova runt sådär med droger.
Vad finns det för sociala faktorer som kan påverka att man utvecklar beroende sjukdomar?
Sånt som social utsatthet och liksom sådär i bred mening är ju liksom korrelerar väldigt starkt med beroende i alla fall då. Sånt som arbetslöshet och liksom socioekonomisk nivå och sådär som korrelerar. Och sen exakta orsakssambanden är lite mer svårstuderade då, och de är liksom svårare att göra djurmodeller på social utsatthet kanske. Men sånt är ju väldigt tydligt. Och jag tror att man, om man jobbar liksom i beroendevården som jag gör, så här, då träffar man ju väldigt många som har massa sociala problem också. Då kan man ju tänka sig att dels kanske det påverkar risken att utveckla beroende, men det kan också kanske vara att man har mindre liksom marginaler eller sådär, att liksom det syns tydligare liksom om du får ett problem liksom, medan det, om du har massa omsorgsfulla och närstående med stora resurser och så, här, så kan du kanske få hjälp tidigare och sådana här saker. Så det kanske blir att det liksom uttrycks snabbare och mer tydligt liksom om du har mindre socialt omkring dig då. Och sen på liksom, ska man säga, en större nivå eller befolkningsnivå, då blir förstås tillgången till drog enormt viktig också. Ja, och det fångar man inte riktigt i tvillingstudier, för de har ju liksom samma, de lever ju i samma samhälle, tvillingarna, va? Men det är det som är lite speciellt med beroende, att du måste ju ha en drog, annars kan du inte få beroendet då. Så liksom innan amfetamin blev liksom en grej under mellankrigstiden, då fanns ju inte amfetaminberoende. Och innan år 1900 fanns inte heroinberoende, för det fanns inget heroin. Liksom. Så det är ju på det sättet liksom nya tillstånd och sådär. Så det är väl en miljöfaktor på sätt och vis också. Då. Att om du är i en miljö där de här drogerna finns, så har du ju liksom risk för att exponeras och utveckla ett beroende av dem.
Men jag antar att det inte alltid har varit helt självklart att man ska se det här som en biologisk sjukdom. Att det har väl kanske betraktats väldigt mycket som ett socialt problem. Och som handlar väldigt mycket om ett personligt ansvar och kanske dålig karaktär och så vidare. Vad kan du säga om det?
Det där är liksom en, fortfarande en jätteomdiskuterad fråga. Alltså hur man bör se på beroende eller alkohol- och drogproblem generellt. Det är lätt att se att det finns olika aspekter av det, liksom det samhälleliga och så där, alltså hur vi ska hantera det som samhälle och sådär. Och just till exempel att begränsa tillgången till droger och så är ju viktigt på samhällsnivå. Där kanske inte en medicinsk modell är riktigt bäst, liksom, för vi tittar ju liksom på individer och patienter framför oss då. Men historiskt sett så har man ofta tänkt på det här som ett liksom det egna ansvaret. Just say no. Det fanns en sån slogan under 80-talet i USA, att man skulle bara säga nej till droger, och om man hade blivit beroende då skulle man ännu tydligare säga nej och så bli frisk liksom från sitt beroende och liksom kamma sig och klippa sig och skaffa sig ett jobb. Liksom. Men man, ett medicinskt perspektiv är väl mer liksom betona kanske att det här kan vara liksom ett sjukdom i sig, och att det liksom inte bara är en liksom en dålig vana, vilken som helst, liksom, utan det här kan liksom påverka vår hjärna liksom mer, på ett mer grundläggande nivå, så att det blir svårare att bryta än bara liksom en ovana eller ett hänsynslöst beteende i allmänhet. Liksom. Ja, men det är fortfarande mycket diskussion om det här, vad som är mest fruktbart egentligen att förmedla också till patienterna. Man vill ju heller inte att hela det personliga ansvaret ska eroderas liksom. Och det kan ju vara en fara så där om man poängterar den här biologin, att de på något sätt bara är fast i en beroende sjukdom, eller att hjärnan är kidnappad som man ibland pratar om så där. Och då kan de ju de bara luta sig tillbaka och fortsätta använda sin drog då. Men man vill ju poängtera det här att ja, det är en sjukdom i alla fall i vissa aspekter, men det är liksom ditt eget ansvar att ta emot behandling och göra det, allt det du kan liksom, för att komma ur det. Så.
Kan man säga någonting om, vad ska man säga, jag vet inte om man kan säga beroendeproblematik, men problematik som är relaterad till mat och spel och sex till exempel. Finns det likheter till substansberoenden?
Precis, det finns ju ganska, man kan tycka lite ganska uppenbara likheter liksom. Men just det här liksom grundläggande att man fortsätter med någonting trots att det egentligen är destruktivt, och kanske att man egentligen vet det liksom, men man lyckas inte sluta och så. Och det har varit intensiv debatt just kring liksom, ska man tänka på det som beroenden, eller är det liksom någon sorts lite annan kategori då? Det luriga blir på något sätt att det skapar en del gränsdragningsproblem just liksom, med de andra grejerna du nämnde. För det finns ju i alla fall personer som identifierar sig som beroende av liksom, ja, spel om annat än pengar, alltså datorspel eller sexmissbrukare eller sådana som håller på för mycket med shopping, eller, och det finns i liksom, litteraturen, det är ganska liksom, vildvuxen, så här, det finns en så här tangoberoende har det föreslagits, så här, att man liksom, blir liksom, helt mallad, typ bara ska dansa och sådär. Och det blir liksom ett sluttande plan kanske, för att tusan, då kanske det liksom devalverar det här med heroinberoende, deras lidande liksom, om de jämför med olika dansare och så liksom.
Och hur ska man då bära sig åt för att hjälpa personer med beroendesjukdom?
Jag tror en första grej som man kan vikta med sig, tror jag, när man möter beroendepatienter, det är att man kommer ihåg på något sätt att det verkar liksom hopplöst, den här beroendecykeln. Man blir rus, abstinens, drogsug, och så då blir det en spiral ner och så super man ihjäl sig. Men för de flesta blir det ju inte så alltså, utan de flesta har ju ganska god prognos då, de flesta återhämtar sig från beroende. Det man kan göra liksom som inom vården, det är ju liksom underlätta den här processen och med läkemedelsbehandlingar och olika former av psykoterapi som kan vara till hjälp att få liksom större andel drogfri snabbare då. Det finns liksom större och större behandlingsutbud liksom för de flesta former av beroende i alla fall. Sen är det lite speciellt i Sverige då att beroendevården är delad mellan regionerna, alltså hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialtjänsten har ett ansvar för att, dels för att förebyggande arbete kring alkohol och droger, men också för att liksom, ge stöd och hjälp. Liksom. Och då kan det här bli ganska otydligt ibland, var liksom, ligger ansvaret och vem ska göra vad och sådär. Och det är en ganska omdebatterad politisk fråga, liksom, hur ska det här ligga? Ska det vara liksom, läkare och psykologer och sådär som sysslar med det här inom sjukvården? Eller ska det vara mer liksom, socialsekreterare och samtalsbehandlare som är aktiva inom kommunerna då. Därför blir det lite svårt att säga generellt liksom i Sverige, ja, det är här man ska söka hjälp liksom, för det varierar helt enkelt hur man har lagt upp det.
Och vad kan man säga om den behandlingen som finns? Nu förstår jag att det är olika kanske för olika typer av substanser, men finns det effektiv behandling för?
Ja, det finns relativt effektiv behandling för de flesta beroenden då. Ja, och om vi återkommer till alkohol igen, så finns det ett antal, det finns fyra olika läkemedel som är godkända då, och ett antal andra som vi använder ibland. Det finns också flera olika former av psykologisk behandling som liksom har visat tydliga effekter då, om man jämför med att inte få behandling. Och effekterna i alla fall på liksom alkoholberoendesidan är vad jag kallar för måttliga då. Det är liksom inte så här att de botar alla. Men det kan vara i storleksordningen till exempel att utan behandling så, till exempel i en studie jag håller på med nu, så har vi så här en kontroll då där vi inte har någon tydlig behandling, och efter 3 månader så är det ungefär hälften som har återfallit då, i alkoholberoende. Med de läkemedel vi har idag så kan den stiga från ungefär 50 till ungefär 60% som håller sig alkoholfria då. Och då kan man tänka så här, är det mycket eller lite? Ja, det beror helt på vad man jämför med. Liksom. Men det är i alla fall liksom en effekt som går att se i de allra, allra flesta studier som har gjorts. Liksom. Och om man provar olika behandlingar så kan man liksom öka den där andelen lite grann. Så okej, det här läkemedlet gav inte någon effekt eller den här terapin gav inte någon effekt. Då kan man prova nästa och sådär. Till slut så kommer man ofta framåt på något sätt. Då. Plus att man har då den här spontanläkningen så där, att liksom förloppet är inte liksom jättedystert även om du inte får behandling. Och det finns mer och mer forskning kring det, liksom om självläkning av beroende. Så här, för de flesta har ju inte kontakt med vården alls, men det är inte bara för att de liksom försvinner och bara dricker ihjäl sig, utan det är liksom de flesta tar tag i det på egen hand och faktiskt klarar av det också. Och för den delen är olika självhjälpsgrupper då, som är liksom jättestort inom beroendeområdet, till exempel som alltså anonyma alkoholister, och det finns sådana för massa olika beroenden också. Som spelar en jätteviktig roll för många liksom, i att hitta en nykter identitet igen och sådär.
Du, en fråga som jag funderar lite över är om man har haft ett alkoholberoende, är det rimligt att tro att man ska kunna dricka normalt eller så att säga med andra sen? Eller ska man låta bli det?
Jag tror allt fler börjar säga att det verkar ju som att om du har haft ett svårt beroende, då är det mindre sannolikt att det kommer någonsin gå. Liksom. Och då är det nog mer realistiskt att tänka att nej, men du tål inte alkohol. Liksom. Du får avstå från det resten av livet och liksom, ja, tänka om kring det. Bara. Men för de som har haft ett liksom låggradigt beroende och inte haft någon liksom katastrofala konsekvenser ännu och så där, då kanske de, åtminstone efter en tid, kan lära sig hantera det och så där, och hantera den här kontrollförlusten de har fått och så.
Om man nu skulle vara orolig för någon i sin närhet eller man lever med någon där man tycker att det verkar, vad är liksom rådet rent sådär? Ska man tvinga den till hjälp eller ska man, vad är bästa sättet att liksom närma sig det? För det kan ju hända att den personen själv inte tycker att det är ett problem.
Ja, men, beroende både av alkohol och andra droger kan, liksom, kan verkligen drabba närstående väldigt hårt. Liksom, och det kan ibland vara de som tydligast nästan märker av konsekvenserna, i synnerhet om det är liksom ett svårt beroende där liksom patienten är berusad eller påverkad liksom väldigt ofta. Och så. Det finns ju en särskild tvångsvårdslagstiftning i Sverige då, som heter LVM, eller lagen om vård av missbrukare, och den handhas helt av socialtjänsten. Så om det verkligen är så pass liksom allvarliga problem att det liksom verkligen personen håller på att förstöra sitt liv, så är det till socialtjänsten man ska vända sig då. Medan det i de kanske lite mer vardagliga problemen, alltså att det liksom är inte riktigt så livsfarligt kanske, så är det nog liksom primärvården som är den enklaste sättet att börja. Och det är också kanske mindre, ska man säga, det är lägre tröskel att söka vanlig sjukvård. Liksom så där. Och då kan det också vara så att man tar fäste på någon negativ konsekvens. För alla som har ett hjälpberoende, de har ju någonstans ett medvetande, de är ju medvetna om det någonstans, att det här är problematiskt. Och de flesta har ju bara en känsla av att de inte klarar det själva, och då kanske kan det bli lätt att liksom försöka bara slå ifrån sig det eller förneka det helt och hållet. Då. Så att liksom försöka erbjuda på något sätt någon realistiska vägar ut så där kan ibland liksom lösa upp det där lite grann i alla fall, och att man då kan få med patienten till någon vård och sådär. Sen har det kommit mer och mer också olika närstående program och sådär. Det finns en del forskning om det, till exempel något som heter CRAFT och som skulle vara stöd till närstående som kan öka benägenheten för patienten att söka hjälp till slut. Då. För man kan ju inte liksom bli nykter åt någon annan. Det måste ju till en beteendeförändring hos patienten till slut. Liksom. Ja. Sådär. De närstående situationen kan vara väldigt påfrestande, men de ska inte liksom känna att det är deras fel liksom, att det inte blir som det blir, utan det måste finnas ett individuellt ansvar också.
Det blir allt svårare att dölja, både hemma och på ditt arbete. Du har gått från att tidigare bara dricka om kvällarna till att du allt oftare har med dig något i taxin på väg till jobbet om morgnarna. Ibland innan du åker hem och ibland mellan möten. Du låser in dig på toaletten och blir sittande tills du mjuknar inuti. Du sitter där, precis som du gjorde som tonåring. Men nu gör du det inte längre för att bli som de andra. Nu gör du det för att bli bättre än de andra. För att orka ta samtalen, vara den som tar risker, utmanar, presterar. Du har inte märkt hur dina kollegor och anställda pratar när du lämnar rummet. Att de frågar varandra om någon borde säga något. Fråga hur du mår eller om du behöver hjälp. Du har inte märkt att dina barn har slutat ta hem sina vänner om helgerna. Eller att de spenderar allt mer tid någon annanstans än hemma. Allt större tid går åt att planera för när du blir ensam. När du kan få stänga dörren om dig. Få känna att du blir tung. Och med det, fri från oron och ångesten. Nu står du framför spegeln i ditt helkaklade badrum och lutar dig över ett av handfaten. Du får ett sms av din mamma som undrar om du är på väg. Det enda positiva med att komma dit är att hon förmodligen druckit så mycket själv att hon inte kommer att märka hur svårt du har att fokusera blicken. Inga kommentarer om att du sluddrar eller går ostadigt från taxin. Men allt eftersom timmarna går och ni båda dricker mer än vad ni brukar övergår er tysta överenskommelse till något annat. Och det är allt du minns. Du minns inte era skrik. Att hon till sist talar om för dig att du misslyckats som förälder. Och att du säger detsamma tillbaka. Att du tar din jacka, den oöppnade vinflaskan du tagit med dig och din mammas bilnycklar. Du kanske tänkte att du måste därifrån innan allt går överstyr. När du sätter dig i förarsätet och ljusen från instrumentbrädan flyter ihop framför dig vet du att du borde låta bli. Men det är bara en körsträcka på 15 minuter. Du har klarat det förut. Och när du kör ut på vägen i bostadsområdet vrider du upp volymen på radion. Kanske för att dämpa din ilska. Men medan mörkret sväljer allt mer av ditt synfält och strålkastarljusen blir snävare glömmer du hur hårt du trycker foten mot pedalen. Volymen på musiken ökar i takt med din puls och ändå går allt långsamt. Men inget av det här minns du. Inte heller cykeln framför dig som rör sig zigzag över vägen eller när allting stannar upp.
Det som jag tycker är särskilt intressant med just beroende och missbruk, det är aspekterna som är relaterade till personligt ansvar och frivillighet och hur man ska se på det där. Och det verkar finnas en spänning i hur man ska betrakta det. Ska man betrakta det som ett medicinskt tillstånd, en biologisk sjukdom, eller är det något som är ett resultat av sig dålig karaktär? Och jag tänker att det också har konsekvenser på hur man bemöter den här typen av problematik, både professionellt men också som anhörig eller medmänniska. I en vetenskaplig artikel som vi har läst, skriven av Thomas McLellan och kollegor, artikeln finns på vår hemsida, och det de tar upp där, det är ju att missbrukare och personer med beroendesjukdomar kan hållas ansvariga för att initiera beteenden som sen leder till ett beroende. Men sen är det ju så att sen är det genetiska faktorer som verkligen påverkar hur vi upplever till exempel olika substanser som sen resulterar eller liksom leder till ett beroende. Och där kan man, där blir det mer komplicerat vad gäller liksom personligt ansvar och frivillighet. Och vissa personer upplever ett enormt välbehag av vissa substanser rent biologiskt, och de är också då mer benägna att utveckla ett beroende. Men just det här tycker jag är superintressant liksom. I vilken utsträckning kan man hållas ansvarig för att ha en beroendesjukdom? Just de här olika synsätten på just beroendesjukdomar, det reflekteras ju även i, vad ska man säga, behandlingar och hur man resonerar kring hur man ska bemöta personer med beroendesjukdomar och hur man ser på behandlingsföljsamhet.
Ja, verkligen. Någonting han också tar upp då i den här artikeln, det är ju just att jämföra med andra kroniska sjukdomar som högt blodtryck eller diabetes eller astma. Och då när man tittar på behandlingsföljsamhet där då till sådana sjukdomar, så visar det sig att det är ju väldigt, väldigt vanligt att folk slarvar med behandlingen. Att ta sina blodtrycksmediciner eller astmasprayer och sådär. Det är väldigt många som slarvar med det. Och då är det lite intressant, för att misslyckas i sin beroende, alltså att avhålla sig från droger då, eller från alkohol, och att då bryta den behandlingen, det är ju att till exempel återfall och ta ett återfall. Och då är det ju så här idag att då betraktas ju det som ett väldigt stort, så att säga, misslyckande. Man kan till och med bli liksom utkickad från behandlingshemmet och så, om man återfaller. Om man skulle jämföra det med en diabetiker som har misslyckats med sin insulin och åker in och har fått förhöjt blodsocker till exempel, då skulle man ju aldrig säga så här, ja, nej, nu drar vi in det här insulinet, för det får inte den här behandlingen. Utan då tar man det på största allvar och försöker intensifiera behandlingen. Och det är en ganska intressant jämförelse, kan jag tycka. Den här verkligen bristen på att se det som ett sjukdomstillstånd ibland kan göra en lite mörkrädd.
Men vad beror det på? För att det finns ju, rent spontant så tänker man ju att om någon tar ett återfall, då är det liksom kört. Då är det tillbaka på ruta ett liksom. Men så kanske det inte alls behöver vara.
Ja, men lite kan det ju vara så, i alla fall när du, så att säga, om du då, att man liksom tröttnar på någon som tar, man betraktar det som ett val patienten gör ibland. Alltså det är, jag tror att det är en felaktig föreställning att man kan göra så. Men däremot så ska man ju komma ihåg att ett återfall inte är slutet, utan det finns ju jättemånga som tar ett återfall och sen repar sig, och det funkar ändå. Och något som jag tycker var intressant också, som Johan nämnde, som det är ju det här. I de allra flesta fall så klarar ju folk att komma ur ett beroende. Det är ju ändå ganska hoppfullt. Mm. Och att man, oavsett vad nästan, så tiden är ändå en bra faktor. Och för många så är det så att de lyckas ta sig ur det, oavsett hjälp eller inte. Och det tänker jag också en viktig grej att ha med sig, som man inte tror att det är helt kört bara för att man tar ett återfall till exempel.
Verkligen.
Många sjukdomar kan ju drabba en hel familj, men beroendesjukdomar är ju extremt belastande ofta och drabbar väldigt ofta de anhöriga, kanske ibland nästan ännu mer än själva personen själv.
Precis, det är verkligen något som drar in en hel familj där, och verkar vara väldigt svårt att förhålla sig till som anhörig. En risk med att vara anhörig till någon med beroendesjukdom, det är ju att utveckla ett så kallat medberoende. Och vi tänkte att vi skulle försöka reda lite i vad det innebär och hur det kan upplevas.
När andras beteenden, psykiska ohälsa, mående, missbruk tar över ens eget liv som närstående då, anhörig till någon som missbrukar eller mår dåligt, så tenderar det i alla fall jag att göra avkall på mig själv, att vilja finnas till hans eller till hjälp, nästan kanske vrida ut och in på sig själv för att utifrån hopp och tro om att det kanske skulle bli bättre om jag bara hjälpte till lite.
Vi ringer upp Melina, som har erfarenhet av att leva med missbruk i nära relationer.
Någonstans eliminerar man också sig själv i det. Så det är väl att jag har styrts av andras beteende och mående väldigt mycket. Och det har påverkat ens förmåga att må bra, framförallt. Lite hur kan jag må bra och vara lycklig när andra runt omkring mig faller, har varit en jättesvår ekvation.
Och hur har du jobbat med just de här utmaningarna, att försöka sätta gränser och identifiera dina egna behov och prioritera dem?
När jag bestämde mig att ta hjälp, jag tror det var 2013 eller 2014, så hade det nått en ganska stor gräns och var väldigt påfrestande i mitt liv. Jag kontaktade en barndomsvän till mig som har haft samma bakgrund kopplat till sin familj, ja, liknande historia, och frågade hur fasen hon överlevde och kunde må bra. Vad gjorde hon för att hantera att inte sluta leva? Och jag fick ett tips om att söka mig till ett anhörighetsprogram, och det gjorde jag. Och det var väldigt betydelsefullt Men jag fick väldigt snabbt insikt om att det går inte att ha en vettig relation med någon som har den här typen av sjukdom. Om man ska kunna må bra. Så det handlar om att omdefiniera de relationerna lite.
Finns det någonting som du önskar att omgivningen hade gjort annorlunda eller bättre?
Så här i efterhand. Som barn hade jag nog behövt fler vuxna som hade hållit ifrån mig alla dessa bråk. All destruktivitet. Jag vet att det kanske inte går att få bort helt, men jag hade önskat att jag hade sluppit vissa saker som barn. Det skapade en stor otrygghet i mig som vuxen. Det hände framförallt att vänners föräldrar kanske liksom inte ville att vi skulle umgås. Och jag tror, jag vet inte idag heller om det var för att jag var ett as eller om det berodde på min familj. Det som en som medberoende eller som barn då till tenderar att kanske göra, jag tror att det är fel på en själv. Så där har jag landat mycket att det är... Det är jag som är problemet. Och det vet jag fortfarande inte om det har varit så. Men nu i vuxen ålder när jag har haft relationer med personer som har haft missbruk. Så hade jag ju gärna önskat att jag vågat prata och anförtro mig om det med andra som kanske tog det på allvar. Och förstod att det var ett stort problem. Jag vill inte skylla på någon för jag vet att alla... Alla gjorde säkert så bra de kunde, både vuxna och vänner. Men jag skulle gärna behövt kanske lite hjälp. Det är svårt att inse allt själv, tror jag. Och hoppet om att kunna leva i lugn och ro och i stabilitet och i trygga, tillitsfulla relationer är i princip noll. Så... Mitt problem är att jag väntar på kaoset eller skapar kaoset eller tror att jag vet att kaoset kommer. För att det är som att jag alltid är redo för att det värsta ska hända. Och det gör det jättesvårt för mig i vuxen ålder att hantera möjligheterna att fungera på ett lugnt och tryggt sätt. För det är som att jag är inbyggd med... kaos, bråk, stormar, oro, osäkerhet och rädslor. Det är liksom de känslorna som jag är van att hantera. Så kärlek och lugn och ro är, och trygghet är liksom okänt vatten för mig. Och det är någonting jag utforskar idag.
Har du något tips till personer som själva är medberoende idag? Har du något medskick till dem?
Det första som jag skulle säga är väl att försöka identifiera om en är, det eller inte, om andras beteenden och mående påverkar en i allt för stor utsträckning så är man det nog på något sätt. Och sen försöka prata med någon om det, för ofta lever en ju i förnekelse eller med hopp om att det kommer bli bra. Och så förflyttas gränserna ganska mycket utan att man förstår det själv. Så att försöka hitta ett sammanhang där andra har varit med om liknande saker för att förstå att man inte är ensam är väl ett steg framåt i alla fall.
Stort tack Melina för att du öppnar upp dig och berättar om dina erfarenheter av medberoende. Helt övertygad om att det är... kan ha stort värde för andra personer som känner igen sig. Vi har ju pratat om substansberoende, så vi har pratat om allt ifrån droger till läkemedel och alkohol. Men alkohol är ju den mest förekommande substansen som folk missbrukar och blir beroende av. Under semestertider då framförallt så finns det ju kanske en risk att man konsumerar lite mer alkohol än vanligt. Och kanske är det så att man blir lite orolig för sitt eget bruk eller någon anhörigs bruk av alkohol.
Och dessutom så kan det ju vara så att man i dessa isoleringstider på grund av pandemin också har en tendens att kanske ta till alkoholen när man blir isolerad och ensam, vilket också kan leda till en ökad konsumtion och ökad oro förstås.
Så om man är orolig för sitt eget bruk eller någon anhörigs bruk av alkohol, då kan man vända sig till alkohollinjen.
Du har fått berättat för dig om den där kvällen tidigare i höst. Du står åtalad för grov vårdslöshet i trafiken, grovt rattfylleri och grovt vållande till kroppsskada. Rättegången ska äga rum om 4 dagar och du spenderar dagarna med att tänka på vad som ska hända sen. Du har varit vit sedan olyckan, 3 månader. Du har tagit dig igenom sömnlösheten, svettningarna och mer ångest än du någonsin haft tidigare. Men du mår bättre, bortsett från skulden och skammen. Och du vet att det kommer att bli annorlunda nu. Även om du tänkt så tidigare. Nu kommer du att vara som alla andra. Vara den som kan ta ett glas med de andra efter jobbet och sen gå hem. Inte vara sist kvar. Inte fortsätta när du kommer hem och sen börja om morgonen efter. När du var yngre tänkte du att du hade ett helt liv på dig att bli vuxen. Nu har du i alla fall ett halvt. Samtidigt, i en lägenhet inte långt ifrån där du bor, sitter en kvinna på kanten till sitt badkar. Hon kräks. Och hennes puls är stundtals så hög att hon är rädd att hennes hjärta ska stanna. Lysrören från badrumsspegeln blinkar över kaklet och hennes ögon har svårt att anpassa sig till ljuset. Resten av lägenheten är nedsläckt. Hon sitter i underkläder, ömsom svettas, ömsom fryser. Nedtrappningen är värre än vad läkarna förklarat. Idag är 3:e dagen i rad som hon kommer att ta mer än vad som ordinerats. Efter olyckan behövde hon morfinet för att kunna röra sig. Nu behöver hon det för att kunna fungera överhuvudtaget. Abstinensen tar över allt hon tänker och känner. Det handlar inte om att dämpa smärtan längre. Hon tar stöd mot kryckan, öppnar badrumsskåpet och biter av locket till en av pillerburkarna. Hon tänker att det får vara så här nu, att hon får försöka en annan dag. Kanske efter rättegången. Det finns tid till allt.
Stars shining bright above you.
Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida.
Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Melina och Joar Guterstam. Dream a little dream of me. Say night and night. And kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. Ooh. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.